och välkommen till programmet Hitta styrkorna med Dr. John. Det är jag som är Dr. John. Dr. Phil kunde inte vara här idag så de fick skicka mig istället. Ja. Skämt åsido, så det här är en programserie som försöker ta reda på människors styrkor och egenskaper som gör att de når sina mål och framgång och så vidare. Och vi har många olika personligheter som kommer till programmet. Idag är det Andreas Alms, fotbollstränare. Ja, vi sänder från avegenkraft.com. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Aguirre. Och Avegenkraft webbradio sponsras av Betongfabriken som är i Venngarn. Och Venngarn ligger i utkanten av Sigtuna. Och som sagt, John Steinberg heter jag. Ja, idag ska vi möta en mycket spännande person som jag lärde känna för ett antal år sedan. När jag bara hade ett litet uppdrag åt Svenska fotbollsförbundet. Och en av coacherna och tränarna där, då var Andreas tränare för AIK, tog kontakt med mig efteråt. Och vi har haft en liten dialog genom åren och försöka fysisk träff eller Zoom-träff och så vidare. Och jag ser Andreas försök att göra ett lag av diverse personligheter från olika kulturer. En viss liknelse till min forskning och min bakgrund som inom skolutveckling. Där man ska ta en klass med olika personligheter, kommer från olika kulturer, har olika språkbakgrunder och försöka bilda en grupp med dem. En av de mest intressanta diskussioner jag hade med Andreas, och han beskrev hur moderna fotbollsföreningar arbetar. Naturligtvis är de intresserade av resultat, det är ju nummer ett. De ligger högt upp i tabellen, klarar sig. Men allt oftare svenska fotbollsföreningar jobbar med prestation. Och det betyder teknikträning. Att prestera i de olika aspekterna av fotbollsspel. Och så lägger man mycket mer tid på den i träningen som sagt. Den tredje fasen är att man arbetar mer med lärande i mitt pedagogspråk. Det handlar om metakognition, kunskap om sin egen lärande. Så man lär spelarna att vara analytiska till vad de har varit med om och göra självvärderingar av deras spel och så vidare. Lär av sina misstag och lär av sina framgångar. Och till slut, moderna fotbollsföreningar måste förstå att de är en del av lokalsamhället och har betydelse för lokalsamhället. Ja, vi kan, Östersund är klassiska exempel, förr i tiden med Åtvidaberg, Degerfors. Alltså man betyder även i Stockholm, de här tre stora lagen, har väldigt stor betydelse. Så hur blir man en del av det lokalsamhället och hur ger man värde till samhället? Och det säger att det inte bara är resultat, det handlar om väldigt mycket annat om man ska lyckas med sin förening. Och lyckas i skolan och organisationer överhuvudtaget. Intervjun med Andreas kommer att ta en dryg halvtimme, som ska jag kommentera lite efteråt och försöka beskriva lite mer om metoden som jag använder när jag intervjuar. Så välkommen att lyssna på Andreas Alm i vårt samtal om fotboll, om lagbildande och om lärande. Välkommen Andreas till vårt samtal om dina styrkor och saker du har lärt dig och insikter du har. Vi har träffats i fotbollssammanhang första gången, det var på Svenska fotbollsförbundet. Och många känner dig som tränare i AIK och Häcken och nu är du i Odense. Men jag känner till dig också som författare och du har journalistbakgrund också, eller hur?
Ja, tack John. Ja, men det stämmer. Det finns någon sån yrkeskarriär begravd långt tillbaka i tiden, men det är helt riktigt. Så att, ja, det har gått några år sedan vi träffades första gången. Det var ju, för mig i alla fall, jag vet, du hade väl en grupp på 11-12 stycken tränare vid det tillfället. Du var inne där och körde några år med fotbollsförbundet. Och för mig var det en aha-upplevelse den gången och det minns jag fortfarande.
Vad är det som du minns? Nu blir jag nyfiken. Vad var grejen med den upplevelsen?
Nej, men du vet, alla som har varit i närheten av dig vet ju att det finns en tystnad som följer många svar som man själv har, där du gärna får mig eller andra att tänka ett varv till. Och så ska man formulera sig en gång till och sen så blir det ännu mer tystnad och du kommer kanske med någon ny fråga. Och det är svårt att formulera sig och bryta ner sig själv, för det finns ofta automatiska svar som du har liggande på lager. Inte minst som fotbollstränare så har vi en del floskler och klyschor som ligger där.
Nej,
och så
kommer då, känner du det?
Och sen så har du en tystnad på det och så känner man, vad sa jag egentligen, inte särskilt mycket. Och så ser man på det att du skulle egentligen önska att du kan bättre, Andreas. Så fortgår det där och till slut så känner man att det är ett samtal och en dialog som ger båda någonting.
Bra, vi får se hur vår dialog går. Men, alltså det jag känner dig som, det som har gjort mig nyfiken på dig, och jag har alltid varit tacksam att vi har haft kontakt och vi har träffats någon gång ibland. Och du har alltid intressant, för jag känner dig som en vetgirig person som är nyfiken. Du läser mycket, du skriver mycket, du tänker mycket, analyserar mycket. Och jag har lärt mig mycket från dig, och ibland berättar jag framförallt en historia om hur moderna fotbollsföreningar arbetar. Och då såg jag direkt paralleller till skolan och mina föreläsningar. Vad har du lärt dig i år i Odense? Vad är din främsta insikt under hösten här?
Nej, men jag har, det här året har ju varit, jag tycker att den här korsbefruktningen som om att förmå att själv veta vad man bäst får energi ifrån och nya tankar ifrån. Jag tycker att jag har nog lärt mig, eller tvingat mig själv till, det är väl också ett sätt att lära sig, att vara lite mer avvaktande i samtal med andra personer. Jag har haft ett ganska stort driv och en ganska hård dominans i samtal med människor. Nu är jag prövar att tvinga mig till att vara lite mer lyssna. Jag gillar att take turns, att turas om att ha initiativet i ett samtal, men jag har kanske prövat att sluta med det, för att jag tycker att det avbryter många gånger ett större resonemang och en djupare tanke som den man talar med, eller de man talar med, har. Så det har jag försökt. Sen har jag läst mycket. Jag har läst verkligen mycket år. Jag har funnit mig i att jag blir inspirerad rent fotbollsmässigt och taktiskt och tekniskt och allt det där när jag läser skönlitteratur, och det tycker jag är otroligt fascinerande, att det ligger så långt ifrån men ändå kan få inspiration till det som då sker i ett fotbollslag.
Men du hajar till när du läser en roman och verkligen hajar till, vad är ett exempel på en tanke som du får som du inte har för, eller en insikt eller en...
Jag läste en norsk författare nyligen som Ingvild Risøy, som hon skriver om allt annat än idrott, men det är just det där att någon som har en som fäster blicken på någonting som de själva är intresserade av att beskriva, när de stannar med blicken på det upprepade gånger. Jag har många gånger dragit exempel med Lena Andersson som är duktig på det, att hon är envis, hon återkommer och ser saker från olika vinklar, och då får du också själv, för du har ju ditt eget alltid, du är alltid med i ditt eget perspektiv in i de berättelserna, och så får du någon idé där, och det kan vara en mänsklig relation som du får ett djup på, eller större förståelse runt något annat. Så att jag är väldigt glad över det, att jag har funnit, jag har frossat i framförallt noveller som är lite mer, inte större berättelser, utan noveller som kanske har ett lite mer koncist budskap emellanåt.
Men ett koncist budskap till dig själv, vad skulle det vara om du skulle prata med dig själv och lyssna på dig själv? Vad är det som, jag menar, någonting, det här måste jag satsa, det här, så här måste jag göra annorlunda. Du nämnde en sak, du nämnde lyssnande. inte avbryta, inte vara så dominant i samtal. Är det någonting annat du tänker på?
Nej, det är klart att det jag läser Per Rådström för tillfället, och det är klart att det är 60 år sedan han skrev eller något sånt, lite mindre, men det mesta är ganska tidlöst och det är ganska öppet sådär, så det är klart att det beror lite grann på vilket humör och vad du är i din, när du läser också, vart det tar dig. Men det kan ju vara någonting som du ältar. Många gånger så är det för mig, träning har alltid varit en god sak att träna, och sen så tänker jag bättre efteråt. Sova är 100%, så får jag 8 timmar sömn och jag går och lägger mig med någonting som inte har löst, så kan det på morgonen vara antingen borta eller ha en bättre idé till det. Men jag tycker böcker funkar på samma sätt, så att jag skulle vilja säga att det finns många saker som löses upp. Jag tycker att relationer, om du har en relation till en spelare, till exempel om spelaren för tillfället är förtvivlad eller frustrerad över att han inte får spela, och det är alltid jag som lämnar beskedet till spelaren att han inte ska spela, det är min arbetsuppgift att ta ut 11 spelare av 25 eller 28. Just det kan ge dig lite perspektiv på hur människor i utsatta lägen, när de beskrivs i böcker, kan det vara, ge dig flera perspektiv och också en vilja till att närma dig det som kan vara en konflikt eller det som kan vara ett svårt samtal.
Okej, men alltså, jag letar, när jag lyssnar på dig prata, så försöker jag sätta ord på en del av dina styrkor och det som, din drivkraft eller vad som gör dig till vem du är. Det är sökande, nyfikenhet, önskan att förkovra sig och lära, förmågan att reflektera över tillvaron och hur du bemöter andra. Och en anledning varför jag är intresserad av dig är för att du har ett djup i ditt tänkande som jag vet inte. Jag har inte träffat så många fotbollstränare, men jag misstänker att du tänker väldigt djup jämfört med många andra, och det liksom attraherar mig i ditt sätt att bemöta världen.
Jag vet inte, det är väl förmätet av mig att hålla med om det, kanske. Men jag tror mer att du och jag, jag kanske sätter ord på ett sånt sätt att djupet blir uppenbart. Men jag upplever att när du hamnar i dialog med andra fotbollstränare, så kan det går att finna djup i mycket, men kanske intresset är olika. Det kan vara så.
Okej. Men om du tänker på en utmaning, det kan vara yrket som fotbollsspelare eller någonting annat, en utmaning du har haft som du satt med en frustration eller en förtvivlan själv och sen lyckades hitta någon form av lösning eller väg framåt. Vad är det första bästa exempel som du kommer på?
Oj, jag tycker en ständigt pågående utmaning som fotbollstränare idag, det är att staberna blir allt större. Du får fler människor runt omkring dig. Och just det där att... Och det är oavsett nästan nu vilket lag du har på högsta nivå i Norden eller Skandinavien eller förstås även i Europa. Så att du ska ha många människor runt dig som du ska göra, som du är ansvarig för. Jag är väl ansvarig för 12-13 ledare plus då 28 spelare. Så ganska många människor på en och samma gång. Men jag har ju valt när jag kom till Danmark att inte ta med mig någon svensk tränare. Det är ofta så det fungerar, att du tar med dig någon du arbetar med tidigare, framförallt någon som är från samma land, och så kan du ha en kort startsträcka till att börja arbeta med både gruppen och det taktiska, allt som är fotboll. Men jag har haft möjligheten att rekrytera assisterande i 2 omgångar, så det är jag inne på min tredje och fjärde, för någon har blivit rekryterad till en annan klubb och så vidare. Men jag har valt konsekvent att önska danska tränare. Och det har varit en sån där sak att det är en startsträcka och det är kultur och just det där att hur att ta reda på att det du säger, de ord och de värderingar som du själv håller närmast, hur det ekar mot hur andra ser på det och hur du utan att, jag ska säga, impose your will on, alltså, utan att föra över och tvinga dem till att se det på ditt sätt, att samtidigt få deras vinkel på att behålla kulturen. För att jag kan inte komma till Odense bollklubb som är från 1887 och tro att jag ska ändra allting och att det blir bättre, utan det är att vaska med kulturen och vaska med den kunskapen de har. Så att det är den där, hela tiden den där balansgången. Och jag, på något sätt har jag väl, om man ska se den framgången jag har haft senaste halvåret med att arbeta med nya människor, så att ännu mer, kanske lite mer så här, släppa på att det är inte så stor skillnad på det som jag exakt önskar till att släppa det fritt och låta andra få ett större handlingsutrymme, till exempel mina assisterande. Den är lite jobbig och sådär, framförallt när du inte har 100% koll på det. Men det är också en stor seger när du kommer vidare och du ser att dina assisterande känner att de får en viktig roll i att göra saker. Och dessutom så får man det bästa av dem. Mm. Det är faktiskt, det är någonting. Jag är långt ifrån framme. Vi kommer aldrig fram. Men
hur handskar du med en spelare som är lite obstinat eller fast i sin tradition eller roller eller sätt, och få dem att tänka lite annorlunda eller öppna sig?
Ja, jag tror att jag leder med exempel och sen hoppas på att resultaten kommer parallellt. För att om du leder med exempel utan att förklara det så mycket, utan att försöka tvinga folk att förstå det på kort tid, för att det kan vara svårt att göra på kort tid. Nu hade vi inte resultaten i början av säsongen, så att det var lite sån en svår balansgång att... Jag tror, mig som person, om man arbetar med mig mer än ett år, så förstår man ganska, ganska bra vart jag kommer ifrån. Och det blir mycket enklare att förhålla sig till mig efter ett år. Men alltså jag i början kan vara lite distanserad, kan många tycka, och lite sträv. Så att jag vet om det där, men samtidigt så när det har gått en tid och man är konsekvent i det man vill ha utav spelarna, och framförallt att de ser att, förhoppningsvis känner att, försöker skapa en psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet är ju det, ett av de nyckelorden som idrotten och inte minst fotbollen försöker hovra runt och cirkulera runt idag. Det är ju en del att man skapar värderingar och sen blir det en psykologisk trygghet. Och när spelarna känner det över tid så blir det en stabilitet som är riktigt bra för hela gruppen. Så det är ditåt man... Ja.
Men när du säger leda med exempel, ge mig ett exempel på hur du leder med exempel. Jag menar, en specifik situation kanske med en spelare. Jag behöver inte nämna några namn, men en assistent eller en spelare. Du säger att du leder med exempel. Hur gör man det då? För det är en intressant uttryck. Men jag vill ha lite större grepp på hur du gör.
Med ett skarpt läge, och jag är också, det är också det jag skrev i romanen jag skrev, det handlar ju mycket om laguttagning. Det, den arbetsuppgift som jag har att leverera en, två eller tre gånger i veckan där de flesta i truppen ska få reda på att de inte är en del av startelvan. Det är ju leda med exempel, att väldigt tydligt visa att det här är en arbetsuppgift som jag ska genomföra. Och jag ger mig inte in i diskussioner eller i större förklaringar när jag levererar laget, utan jag ser det som ett privilegium att ge dem 11 som ska starta tröjan, istället för att se det som en börda eller som ett, ska säga, nästan ett straff till de andra. Så att konsekvent vara där och inte lägga så mycket tid, utan det är en ny match på onsdag, då är det en ny laguttagning. Att inte stanna vid det. Jag vet att spelaren och personen i sig många gånger kan ta det extremt personligt. Men att själv leda som exempel och fortsätta att visa att nej, oavsett om du är med eller om du inte är med, så finns det en stabilitet i hur jag ser dig på som person. Så balansgång, men det är exempel som jag försöker följa för att visa att det är vad vi gör. Att vi tävlar tillsammans, vi tävlar mot tillsammans. Men vi, det ingår i upplägget.
Men en del av ditt uppdrag är inte bara att leverera de här beskeden, men naturligtvis att ta fram det bästa. Det är hos alla Men det du säger till mig är att en del av din filosofi är att skapa den stabiliteten och vara konsekvent i ditt sätt. Och det är ett sätt att för spelarna att sätta sig in i ditt sätt att tänka och lita på dig. Och det i sig ger trygghet till utveckling. Är det en bra tolkning eller?
Ja, jag tycker att det finns ju flera delar i, om man ska bryta ner det som är psykologisk trygghet, så finns det flera delar. För att få den där tryggheten så ska alla nummer ett känna sig inkluderade. Mm. Att du har en möjlighet till att vara en del av gruppen, det är själva grundtryggheten. Om du känner att du inte är inkluderad i gruppen, då blir det extremt svårt att få med den. Och sen när alla har den grundförutsättningen, man känner att ja, men jag är en del av den här gruppen. Och det är ju en del av klubben, en del av truppen, men också en del av gruppen spelare och ledare. Då har de möjlighet att lära sig, de har möjlighet att bidra och de har möjlighet att utmana. Eller ja, man kan översätta det till engelska också, men de tre, just det att när du börjar bidra, ja, det kan du först göra när du är inkluderad. När du lär dig, ja, det kan du först göra när du känner dig inkluderad. Och när du börjar utmana det du lär dig och det du bidrar med, så det är också, då är det viktiga saker. Och allt det där är ju en del av psykologiskt trygghet. Och när man får de här synergieffekterna på trupper och på spelare, individer och lag, så är det ju för att den där basen finns. Och när du börjar utmana så känner du också, det kan vara utmana i ord, du kan utmana tränaren i halvtid på en taktisk del. Det kan vara utmana din lagkamrat i träning i att vara kritisk mot honom, eller att utmana dig själv med att ge honom beröm på ett sätt fast han är din konkurrent. Det kan vara tusen olika saker. Och det skapar det där du inte kan mäta. Det där som är det där fluffet som är ovanför det mätbara, som bara är kemi eller som är kosmiskt eller som är vad du vill, som icke är mätbart.
Jag tror att det finns, eftersom det är många pedagoger som följer en del av mitt arbete och de lyssnar på ditt resonemang, de känner igen sig att, för det har alltid sett de här paralleller med hur du beskriver ditt yrke som fotbollstränare med att leda en grupp ungdomar och få den här gruppen att fungera och ta fram det bästa av dem och skapa en kultur och en trygghet som gör att människor kan prestera. Och ja, du beskriver det ganska bra och jag ser de här direkta paralleller.
Det jag ska säga det också, att det är en extra dimension på det, att det är ju en del psykologisk trygghet, det är en del av att också se, ha värderingar utifrån hur man ser på människa. Men samtidigt är det ju, jag tycker det är en stor utmaning att vara tränare i dagens samhälle, för vi nu Skandinavien och jag tränar i Sverige, så vi är väldigt sekulära, allt mindre religiösa, så att allting som vi gör i form av värderingar och etik och moral är plötsligt frigjort från kanske mer från religion och allt, och så plötsligt ska du hela tiden sätta ord på vad som är rätt och fel, och förlåtelse och liknande i gruppsammanhang har inte samma klang utifrån, ja, förlåtelse tidigare var väldigt kopplat till religion kanske, eller och idag så kanske förlåtelse, ja, det finns inte förlåtelse, så blir du cancelled i samhället istället för att du gjort någonting som är fel. Så det där är någonting som påverkar oss som ledare, om du är lärare eller vem du än är som står inför en grupp och ansvar för, så är det otroligt intressant. Och dessutom i tillägg till det så får ju vi in spelare som kommer från länder som är inte alls lika sekulära som Sverige är, eller som Danmark till viss del är också.
Men hur ser du skillnaden i hur handskas du med olika kulturer? För det är också en utmaning som många chefer, lärare och andra handskas med. Så vad har du gjort där som du tycker liksom?
Ja, men det är väl också, jag hade en lång period i AIK både som assisterande och chefstränare. Vi hade en x antal flaggor. De flesta var svenska medborgare, men många hade en etnicitet i familjen som var från andra länder. Så det är klart att då får du också en gratis kultur med. Så mitt synsätt har alltid varit på att det är fantastiskt att kunna ha det på spelare som är från det landet där du tränar. För då får du en annan kultur och en annan syn på saker som är till nytta för gruppen.
När du kom till Odense, jag tror du beskrev för mig en gång när du kom, alltså det var 15-tal nya spelare som på kort tid, alltså bara någon månad skulle sammanföra. Så, och alltså, vad gjorde du bra i den situationen? För det är ganska svårt. Det är så många nya från olika kulturer.
Precis, jag har varit två gånger i Danmark och det var nog första gången du minns när jag kom till Vejle där det var fem danska på plats och så värvade vi 22 spelare på 3 veckor och så var det 16 olika länder i de spelarna. Så det var en extrem situation, det var den moderna fotbollens mamma på något sätt. Men nu i senaste fönstret som min sportchef tagit in 15 nya spelare och vi har ökat antalet nationaliteter i gruppen till en bra bit över 10 istället för en bra bit under 10. Så det är klart att det blir ju alltid en, och vi har ett par som talar franska som jag har ingen franska i mig. Vi har en stor mix, vi har en italienare, jag har inte så mycket italienska i mig.
Men hur gör du rent praktiskt? Om du säger att du skulle ge råd till någon annan som hamnar i en liknande situation. För många svenska lärare hamnar i den här situationen. Vi har skolor, jag samarbetar med en skola, jag tror de har 33 olika språk eller någonting där på det.
Ja, jag har ju den stora fördelen att fotbollen är gemensamma språk, så det är klart att jag försöker säkerställa direkt att vi har någon i gruppen som kan, vi har fått personer i gruppen som kan franska eller italienska, det är en bra grund så de alltid kan, spelarna får en trygghet i att de kan använda sitt eget språk via tolk eller via lagkamrater. Men så fotboll är ju, det kan vara så att jag får in en spelare som är fransktalande, som är ung, och sen plötsligt så har vi ett taktiskt moment där han är den som visar att han förstår det bäst. Rör sig på rätt sätt och har det i sig, förstår kanske exakt vad som krävs i situationen. Så att bara för att du inte har språket eller har varit i den fotbollsklubben så står målen fortfarande på kortsidan. Målen är på samma plats, reglerna är de samma. Så vi har ju att komma till det klassrum i Sverige när du kanske har suttit i klassrum i... Ja, nu kan jag inte hur det ser ut i Italien eller i Tunisien eller liknande, men det kan nog vara på många sätt en mycket större resa. Så att för mig är det återigen att först se att sätta spelaren i sammanhanget där han är bekväm, det vill säga i rektangel som är kritad och bollen rullar. Och sen därefter arbeta med den här inkluderingen så mycket det går. Och det handlar inte om inkludering utifrån nationalitet, utan mera utifrån att känna sig en del av gruppen, oavsett vilka redskap du kommer in med.
Okej. Okay. All right. Vi ska runda av strax, Andreas. Det är stora utmaningar. Och som sagt, jag ser de här paralleller. För inte bara skolan, det är många olika sammanhang. Det är en del av den moderna tidens utmaningar att få diverse människor med olika styrkor och bakgrund och kulturer och värderingar att ändå samarbeta med varandra eller respektera varandra eller ha en gemensam grund, gemensam kultur man bygger tillsammans och en gemensam väg framåt. Innan vi rundar av, har du några frågor till mig eller någonting du är nyfiken på eller någonting särskilt du vill diskutera vidare?
Nej, inte direkta frågor. Jag blir alltid så här reflekterande över de frågor jag har ställt till mig.
Vad tar du med dig från det här samtalet då?
Nej, men vad intressant det. Hur ser du på i en lärarsituation då? Förmodligen i ett klassrum. Liksom, vad är, om man inte tar inkludering som en... Där det nödvändigtvis handlar om att inkludera... för att du kommer från ett annat land. Vad är det att integrera en student, en elev i en grupp människor när man lär sig någonting? Vad är det för något? Vilka delar behöver den här personen ha med sig för att känna sig att man är redo att kunna bidra till klassrummet, till sig själv, att lära sig och sen också börja utmana det som sker i ett sånt rum?
Jag har det här styrkefilosofi. Alltså, om jag kan hjälpa eleverna eller gruppdeltagarna att inse styrkor som finns hos andra som bidrar till den gemensamma resan, då har jag vunnit väldigt, väldigt mycket. Jag bara ge ett litet exempel som Ja. När man är ung och ja, även som vuxen, man har en tendens att döma människor ganska fort. De är bra, de är inte bra. Ja, du vet hur det går till. Och jag har haft kontakt med flera gamla klasskamrater från min skoltid, high school i Amerika. Och okay. De skriver fantastiska brev. Och de är alltså, människor som jag tyckte var lite... ja, halvdum i huvudet, som man säger så. Den här människan kan inte bli till någonting. Men man märker att de har en bra grund. De kan uttrycka sig, de kan formulera sig. Och det får mig att tänka, jag har missat någonting med den här personen. Och det bidrar till respekten. Och jag måste leta efter godheten eller potentialen eller hur de kan bidra. Varje människa har styrka, har möjligheter, har potential. Och när jag kan inse det själv och sen hjälpa andra att inse det, då tror jag någonting händer i gruppen.
Men när det är en form av tidslinje där en del känner sig tryggare tidigare, en del har den karaktären att man tidigare kan visa vad en kan, och förstås också inlärningstakten. Är det en del av det innan man blomstrar på något sätt?
Ja, men alla kan bidra på något sätt. Och alltså, det är min Åsa som har jobbat som lärare, jobbar med svåra grupper. Ja, men med drama som ramen istället för fotboll. Men när man gör teater, alla kan hitta sin lilla nisch. Från skådespelare till ljudtekniker till den som tar biljetterna eller vad det nu är frågan om. Och när hon lyckades ta en väldigt svår grupp och få den gemensamma ramen, okej, vi ska göra en teaterproduktion, de olika rollerna, alla har ett bidrag, och så småningom ser jag någon, ja men Louisa, hon är sjuk, vem ska trycka på bandspelaren? Så alla behövs och alla bidrar till helheten, och jag tror att det hjälpte gruppen att växa något enormt. Så jag tror att rådet är att vad är det gemensamma man kan ha, så man kan bygga kultur omkring. För dig är det fotboll, för henne var det drama.
Men hur bygger man det runt ett specifikt ämne till exempel? För du lärare kommer in och ut i någon klassrum, så har du historia. Hur bygger du en grupp runt historia? Där varje person vill lära sig så mycket.
Ja, det utgångspunkten kan vara var och ens historia. Om du har 10 olika kulturer i klassrummet, det finns 10 olika kulturhistorier. Och det tar man inte upp. Jag menar, jag har varit med i en grupp med invandrande gymnasieelever och sitter där och de diskuterar andra världskriget och de diskuterar industrialismen i 1800-talets England. Men det är ingen som frågar dem, vad är din historia? För många av dem har ingen referensram till andra världskriget, och många av dem har ingen referensram till industriutveckling i 1800-talets England. Men de har referensramar till sin egen kultur, och ingen frågar efter det. Och jag sitter där bara häpnar. Alltså. Jesus, alltså väl över det. Barnarbete i England. Men många av dem här har föräldrar som har bara, eller de själva har haft barnarbete och att man är som om det här inte existerar, utan det ska klara provet, och som handlar om industrialismen under 1800-talets England. Punkt slut. Och då har man har missat en fantastisk möjlighet.
Intressant. Det är riktigt intressant. Även för mig. Det finns så många andra dimensioner utanför fotbollen.
Frågar du spelarna ibland om fotbollskulturen i deras hemland? Alltså, vad är skillnaden mellan kulturen i Danmark och de upplevde i Tunisien? Hur tacklar man träningen där borta? Hur tacklar man förberedelser för matcher?
Precis. Nej, men det är klart. Det handlar ju, det gör ju sällan på gruppnivå, vilket kanske är en god idé och en förlust att du inte gjort det. Många gånger i samtal med spelaren så kan du hamna där. Men just det där att få gruppen att ta del av det, det är ju intressant. Jag vet någon gång så har jag provat att varje gång man återvänder från, till exempel som nu från julsemestern, så ska alla presentera ett foto från ledigheten. Men då brukar det ofta bli en lite så här insikt på, ja, men det här är min familj, och någon tar en bild på sin hund, någon tar en bild på naturen, och så får man liksom, det här är jag, det här är en del av kulturen. det är ju ett, ja, försöka få någonting mer utav, och inte bara från personen utan till gruppen också, så alla ser det.
Ja, men det är en toppenbra idé. Men jag ska ge dig en läxa här. Det är någonting att gå hem och grubbla på. Det är ett, jag vet inte hur många personliga samtal som du har med dina spelare, men inga namn nämns, så bara tänk en spelare som du är lite nyfiken på, som du skulle vilja veta lite mer om deras bakgrund eller kultur eller sätt att tänka. Välj ut en i ditt huvud.
Det har jag gjort.
Okej. Det är din läxa. Ha det samtalet och fråga de frågorna vad du är nyfiken på. Jag ska runda av här, Andreas, och tacka så hemskt mycket för din tid och det här samtalet. Jag ska avsluta inspelningen, men sen kan vi ta lite tid till eftersnack. Men tack så hemskt mycket för att du var med.
Ja, tack för att jag fick vara med och tack för samtalet.
Ja, tackar. Nu är jag sända live från studion här igen, och jag vill beskriva några få minuter om lite grann mitt tänkande i mitt sätt att ställa frågor på. För jag kallar det för ett styrkesamtal, och jag letar efter nyckelord i det som min gäst, i det här fallet Andreas Alm, säger. Och sen vill jag veta hur de kan arbeta med det här nyckelordet vidare. Och vad är exempel på nyckelord som vi hörde? Ja, naturligtvis Andreas pratade mycket om reflektion. Vetgirighet, nyfikenhet, läser mycket, vill lära sig mycket. Vill lära sig om flera perspektiv och hur människor tänker i olika sammanhang. Korsbefruktning är ett bra ord. Hur man kan lära av olika, som sagt, sammanhang och av olika människor och olika kultur. Ja, varför och varifrån man hittar nya idéer, behovet att bli mer lyssnande och mindre dominant i samtal, vad betyder det och hur förverkligar man det? Och skicka budskap till sig själv, påminnelse om vad man vill och hur man vill utvecklas. Och sen pratar vi om det här dilemmat som man har, man ska få olika kulturer att samarbeta och ta in nya människor hela tiden. Det är en väldigt stor omsättning. Jag jobbade på en skola för några veckor sedan. Stor skola, men de har 100 nya elever som kom och som antingen slutar eller börjar på den här skolan under ett läsår. Så du har liksom 20% av alla elever som kommer och går under ett år. Det är enorma utmaningar att få att bilda en grupp, och de som kommer ny i gruppen ska känna sig hemma och trygga. Och då tryggheten har också ett ord som Andreas betonade. Inkludering, som man ofta pratar om i skolsammanhang. Att ge fotboll har ett gemensamt språk, sa Andreas. Men i ett skolsammanhang eller organisationssammanhang, så det är inte fotboll, men vi måste ha ett annat språk som alla har. Skolan, lärande. Så man vet varför man är där. Ungefär som man vet i fotboll, ja, målet är att göra mål. Ja, i slutet så bad jag Andreas också tänka på en specifik person som han är lite mer nyfiken på, och det var dagens läxa. Och det är ofta bra att avsluta sådana här samtal, att ge människor ett uppdrag. Andreas själv gav exemplet att man skulle ta med sig en fotografi från sitt hemland eller sin jullov exempelvis. Och det är en alldeles utmärkt idé, för det är enkelt. Men i det enkla finns också en genialitet. Dela med sig av de här bilderna kan leda till många tankar om, ja, men det här visste jag inte. Aha, nu förstår jag varför du resonerar på det här sättet. Och nu förstår jag skillnaden. Och nu förstår jag vad vi har gemensamt. Så det är ofta en bra idé att leta efter något enkelt som din gäst i samtalet kan göra för att utvecklas och tillämpa en del av idéerna som man har samtalat om. Så det var ju dagens samtal. Nästa vecka kommer vi att möta, eller ett kommande samtal, för det är möjligt vi ska köra live nästa vecka, vi får se. Men Helene Wipke heter hon, som är en kollega till mig som jobbar med skolutveckling i Skåne. Och hon är ett fenomen på att tänker positivt och får saker att hända. En riktig doer som får saker och ting gjort. Så välkommen till att lyssna på min torsdagstid klockan 15. Någon här på av egen kraft radio. Av egenkraftradio.com. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Aguirre. Och av egen kraft webbradio sponsras av Betongfabriken som ligger i Vänngarn en bit utanför Sigtuna. John Steinberg heter jag. Ha en bra dag och välkommen åter.